Annandag jul. Och vet ni vad? Jag kände inte alls för att ta texterna som var för annandag jul. För att ska man följa det så är man inne på martyrerna. Det handlar om Stefanos som stenades ihjäl för sin tro. Och det kändes inte så där riktigt bra så här i jultid. Men så jag avstod att ta det. Jag tog söndagens text helt enkelt, som var julafton i år. Och där kan man nog sätta rubriken "Var alltid glada" om man tittar på bibeltexterna. Det kändes bättre att vara glad än att stenas. Jag tycker att vi kan ta det här en annan dag med Stefanos. Vi har våra bekymmer ändå. Glädje, vågar jag påstå, är den enda riktiga konsekvensen av mötet med Jesus. Så är det. Det är ingenting mer att diskutera. Det är den enda riktiga konsekvensen. Och glädje borde också vara den enda konsekvensen av julen. Men nu vet vi att så är det inte. Julen är för många människor en tid av stress, bråk, fylla, ekonomisk kris och krav. Systembolaget säljer ju oerhört mycket alkohol veckan före jul. Och istället för att vara en vecka att vila eller dagar att vila, så har vi skapat så mycket krav att vi skulle behöva en vecka semester efter jul istället. Nu ska min fru ha en vecka semester i och för sig, men det är nog inte för stressen. Men så är det för många. Alla dessa krav, det ska göras si och det ska göras så. Därför att i vår familj så har vi gjort så här i 20 år och därför ska det alltid vara likadant. Och sen kommer hela släkten på besök. Och så lite sprit i och sen så är det kört. Sen är det full drabbning. Då dyker alla gamla oförrätter upp. Ni vet det här som hände för 20 år sedan. Då dyker det här upp. Eller kanske var någonting för förra året. Eller kanske var så att det var någon långt bort släkting som hade dött. Och så var det en bouppteckning. Och så är det någon som är så arg för att man inte fick den där lampan. Och så lite sprit och stress på det där. Sen är den julen körd. Så ser det ut. Och nytt rekord, 50 miljarder ska vi passera i julhandel. Tänk er 50 miljarder. Förstå hur mycket kontokortsskulder folk har att betala efter den här jul. Januari och februari, det är smärtsamma månader för många familjer. Därför att det handlar så mycket. Och så kommer det, därför att ni vet, bankerna, de bara överöser den här erbjudande. Vi får ju sådana hur mycket som helst hemma. Det är den ena banken efter andra och andra kontokortsföretaget efter andra. Det står låna här, billigt där, betala till sommaren. Ja, det kanske kan vara bra. Det är bara att det ska betalas någon gång. Så kan man läsa den där finstilta. Då står det effektiv ränta. Och den siffran är ju inte att förglömma. Eller så kan man ju via sin telefon på ett sms få 3000 på sitt konto. Det tar ju bara en timme. Den sitter 3000 på kontot. Sen kostar de här 3000 på de här snabblånen, kostar 600. Och ska betalas tillbaka. Så det går fort. Men 50 miljarder, eller 52 förutspår de. Det är vad vi handlar för i Sverige. Visste ni att 52 miljarder, det är lika mycket som vissa fattiga länder har i hela sin bruttonationalprodukt? Det är vi svenskar av med till julklappar. Medan det för ett fattigt land kan vara hela deras BNP, som det heter också. Helt otroligt vad vi handlar. Om vi nu lämnar den här verkligheten och så återgår vi till vad som egentligen kan betraktas som historia. För att jag skulle vilja påstå att julen idag i Sverige, den är faktiskt historia egentligen. Därför att det vi lever i idag är inte orsaken till jul. Orsaken, den är någon historiehändelse som man kan höra på julottan. Och det är klart att folk söker sig till kyrkan med all den ångesten man har efter de där julklappsutdelningarna och prislappen som ska betalas och alla fyllebråk. Det kan ju kännas bra för att sätta sig i kyrkan och slappna av en stund. Men glädjen med julen har inte att göra med antalet julklappars storlekar och prislappar. Julen har sitt ursprung i Jesu födelse. Där ligger glädjen, endast där. Sen är det roligt att få julklappar, och det är inget fel med det. Men vi har ju då den härliga förmånen då när Maud och jag träffar släktingar, vad blir det? Svärmor, svärfar, och vi har varit i Söderverken nu, och vi har satt att 50 kronor per person handlar vi för till varandra. Så vi bidrar inte mycket med det här rekordet. Och det känns ganska skönt att inte köpa presenter som kostar mer än 50 kronor. Sen när man är ute i sista tiden så här, bland en annan sak. Glädjen att få se varandra och försöka hitta tillbaks till ursprunget, Jesu födelse. Sen att inte handlarna tycker att vi är så bra att vi inte handlar upp, men en annan sak. För att i och med att Jesus föddes för ungefär 2000 år sedan, så öppnades en helt ny möjlighet för varje levande människa på den här jorden. Då öppnades möjligheten till att kunna leva i en Guds relation. Den fanns inte innan. Då var den bara förunnat judarna. Det var bara judarna som hade möjlighet till Guds relation innan Jesu födelse. Men efter att Jesus föddes så kunde varje människa göra ett val och säga att jag vill ha en Guds relation. Det är julens ursprung. Så att nästa år är ju tips att sätt en begränsning på 50 kronor i julklappen och kom ihåg julens ursprung istället. Kanske är det som så att borde jag som kristen, och om jag ger bort en present till någon som jag vet inte är kristen, kanske skulle jag ge bort en present där julens budskap berättas. Där det berättas hur jag som icke-kristen kan få en gudsrelation. Den är värd mycket mer än 50 kronor, men det kostar ingenting. Det vore väl den bästa julklappen, egentligen. Julens grundbudskap är faktiskt väldigt enkelt och solklart. Det är Jesu födelse. Det är där det handlar om. Sen är det trevligt med julgranar och pepparkakor och allt det vi har gjort. Och lutfisk och allt det här. Det är inget fel. Men om vi kunde ha det lite vid sidan om, kanske på lite lägre nivå. Och våga ha en vit jul utan alkohol. Hur en gudsrelation ska se ut är också lika enkelt och solklart som julens budskap. Det står så här i Filipperbrevet kapitel 4, vers 4-7. Och det är söndagens text för det. Då står det så här: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så länge människan lever så kommer vi alltid att möta olika former av bekymmer, svårigheter och sorg. Så är det. Det går inte att komma ifrån. Det kommer vi alltid att göra. Och de här verserna i Filipperbrevet är ingen handbok i psykologi, kognitiv beteendeterapi, som lär ut hur jag löser problem eller vad som är orsaken. Det står inte heller hur jag har krishantering i sorg. Det finns andra bra böcker, jag håller precis på att läsa den, väldigt bra. Däremot så lär jag mig genom de här fyra små verserna hur en gudsrelation ska fungera. Fyra små verser till en fungerande gudsrelation. Enkelt. Ibland komplicerar vi det. Och det gör vi på olika sätt. För att vi tänker alltid lite framåt i vissa fall och vrider till det. Men att sörja i sorg är normalt. Och då kan man ställa frågan, hur kan jag då alltid vara glad? Om jag inte har mat på bordet när jag är hungrig, hur kan jag då alltid vara glad? Och så lägger vi på, särskilt icke-kristna, de är duktiga på det här, de har snappat det här bättre än oss, att om Gud är kärlek och älskar alla människor, varför lät han då allt det här hemska, tråkiga och jobbiga ske i mitt liv? Man ställer ju frågan. Helt normalt. Och hur kan då någon påstå att jag alltid ska glädja mig i Herren? Det är ju lite svårt att få ihop ibland. Men då är det så att Gud har skapat förutsättningen för en lyckad och lycklig relation med honom, med Jesus och den helige ande. Det är vad Gud har gjort. Men precis som vi människor, vi har ju förändrat julen egentligen. Med alla krav, alla stress, alla fyllebråk, alla ekonomiska kriser. Man hamnar hos kronofogden för att man har köpt så mycket julklappar som människor tröttnar på efter några veckor ändå. Det är det som är så härligt att ge en present till sin lilla dotter på 1,5 år snart. Det är roligt ungefär i 5 minuter. Sen är det inte skoj längre. Och det gör att det är lite enklare att justera priset neråt då. Eftersom man vet att glädjen inte består så länge. Men precis som människan har förändrat julen till stor del i vårt land, så har också människan lyckats med konststycket att skapa egna privata förutsättningar. Inte för en lyckad och lycklig relation med Gud, utan för en misslyckad och olycklig relation med Gud, Fadern och Sonen och den helige ande. Det är vi jätteduktiga på. Precis som vi har skapat det här julfenomenet idag. Kanske ska ringa till kronofogden här runt februari, mars och höra hur det ser ut. Men om vi människor bara kunde acceptera. Ni vet alla ordet acceptera. Tänk vad svårt det är att acceptera saker ibland. Men om vi kunde acceptera vers 7 i Filipperbrevet här som den ultimata lösningen, så skulle relationen med Gud bli mycket enklare och mycket lyckligare. För att det står så här i vers 7: då skall Guds frid, och nu kommer det härliga, som övergår allt förstånd, alla inräknade, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Guds frid och harmoni är inte en vetenskap man kan göra en doktorsavhandling på. Det finns de som tror det tydligen. Därför att när människan ska skapa en gudsrelation, så försöker man och kräver väldigt ofta en förklaring på, inte av, utan på Gud kräver man denna förklaring. Då ska man alltså, kommer ni ihåg vad som stod i vers 7? Det står ju att som övergår allt förstånd. Och då ska den arma människan försöka kräva en förklaring på Gud. Men det står ju att det övergår allt förstånd. Hur ska människan lyckas upprätta en lycklig relation med Gud när man kräver att få veta något som övergår förståndet? Det förstår ni själva var det slutar. Det blir bara kaos av det. Det är ungefär som, det finns ett österländskt ordspråk som lyder: inte använder du en fackla för att se solen. Eller är det någon här som tänder ett ljus på morgonen för att gå ut och lysa efter solen? Då kan jag ju säga att du behöver inte det. Du kommer se solen ändå. Funkar jättebra. Men det är ju så människor gör. Det är som att man tänder ett ljus och så går man ut på morgonen så ser man: var är solen? Var är den? Och någon kanske har en jättestark strålkastare hemma. Så går man ut och lyser man efter solen. Så gör många människor i gudsrelationen när det övergår allt förstånd. Att se Gud och att möta Gud innebär att mitt inre, här inne, inte här uppe, här inne upprättar jag en relation med honom. Mitt förstånd förstår bara hur jag ska göra. För det stod ju lite om det i verserna innan där. Med bekymmer så stod det att jag i tacksägelse, i bön, skulle låta Gud få veta allt. Men det är bara läsa och göra. Men hur friden tillkommer, det övergår vårt förstånd. Det är som kärlek till två människor. När människor älskar varandra jättemycket. Och det vet vi hur det brukar kunna gå ibland. Ibland i kärleksrelationer så är hjärnan avstängd och hjärtat påslaget. Och då händer ibland massa tokigheter. För att inte förståndet fick vara med. Därför att någonstans så är kärlek mycket mer än förstånd. Kärlek och förstånd har inte riktigt med varandra att göra alla gånger. Ibland är det bra att koppla in hjärnan också, i vissa fall. Men se vad människor kan göra för varandra på grund av kärleken här inne. Allt sunt förnuft säger att det här är inte bra. Men kärleken här inne till den andra människan driver den. Så är det i Guds relationen. Det är en relation här inne. Det är inte en relation här uppe. När Jesus var på gång att lämna sina lärjungar här på jorden för 2000 år sedan, så gör han det bland annat med de här orden ur Johannes 14 och 27. Då säger Jesus så här: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Så lyssna nu vad han säger: inte ger jag en sådan frid som världen ger. Och så slutar han med: låt inte era hjärtan oroas och var inte modfällda. Trots det här erbjudandet från Jesus så väljer många människor, tyvärr alldeles många, att leva ett liv utan riktig frid. Därför att Jesus har ju sagt att den frid jag ger, det är inte den frid som världen ger. Och det vet vi alla, att den frid som människor och samhället erbjuder idag, den räcker bara en kort stund. Vissa människor måste handla för att få frid i sitt hjärta. Andra människor går till hälsokostaffärer och köper Gud vet allt vad som finns på de där hyllorna. För man tror att just de här naturmedlen ska ordna till saker. Det kanske är nyttigt i vissa fall. Andra människor söker frid och kan lägga sig på ett golv och få massa stenar på sig av olika former. Och tror att det skapar frid. Det finns så mycket och det dyker upp den ena människan efter den andra. Man skriver tjocka böcker om att finna en inre frid, att söka harmoni. Och det finns mängder av cd-skivor man kan lyssna på med musik och det lugnande röster. Det finns hur mycket som helst i kurser att hitta sig själv och skapa frid. Och för vissa tycker att det här är jättebra. De säger att det här ger frid. Men då säger Jesus att jag ger någonting som är mycket mer. För missbrukare så handlar faktiskt friden väldigt ofta om drogen. Det är för att under påverkan, och det är bara det stadiet, för att innan och efter är inte livet så spännande. Men tiden under gör för väldigt många att bekymmer, ångest och oro, det finns inte. Det är borta. Allting bara löser sig. Det finns människor som, när man beskriver om heroinister, att heroin är så hemskt. Se bara hur det gör med människor. Ja, det är en del av sanningen. Men det många glömmer att berätta att det är ju första tiden med heroinet. Man brukar beskriva det som en ungdomsförälskelse. Är det? Det är inte alls hemskt, tvärtom. Det är en sån underbar upplevelse för de flesta heroinisterna. Att det går inte att beskriva. Det måste upplevas. Och så målar man ut heroinet som något hemskt och farligt. Och det är då ena sidan. Därför att det får en makt över människan som inte människan kan styra. Om man är beroende av det. Och bekymren och abstinensen är grym av det. Men för stunden så ger det en frid som inte går att beskriva. Jesus han säger att jag ger någonting annat. Det spelar ingen roll hur mycket droger du har, hur mycket pengar du har, hur mycket vänner du har, vad du än har. Jag ger något mer. Människor, de går och lägger sig med oro. Man vaknar upp med oro. Man går till sin arbetsplats. Man kanske går till skolan med oro. Ibland brukar man ju tala om klumpen i magen, klumpen i halsen. Den brukar sitta lite överallt i folk. Och det här gör man när det finns något annat att välja. Idag är det annandag jul. Och julklappar delas ut på julafton av tomten. Och därmed är det 363 dagar kvar, va? Till nästa julafton. Så att det är 363 dagar kvar innan jag kan ge min fru ett presentkort, kanske på, ja, ett spa, en massage som ger henne frid och ro. Eller hon kanske ska gå någon annanstans på någonting och uppleva frid för ett dygn. 363 dagar kvar. Det ska jag säga, det är inte oroligt att ha en fru med ofrid i huset i 363 dagar. Och det är 363 dagar kvar innan hon kan ge mig någonting som i presentväg som lugnar ner mig också då, för en dag. Men med Jesus så är det faktiskt julafton 365 dagar om året. Utan tom plånbok, utan fylla, utan stress. Det är julafton varje dag med Jesus. Och då är frågan varför man ska vänta till morgondagen när man kan ha det bra idag. Och visst är det så, idag, just nu, skulle jag vilja säga, om jag får lite tomt idag då, får jag vara det? Jo, det får jag, det är fortfarande jul. Fast imorgon är julen slut. Det är ju bara julafton, juldagen, annan dagen. Sen är det slut på julen ju. Om jag får vara tomt idag, så vill jag dela ut den gåva Jesus har gett till alla människor. Syndernas förlåtelse och evigt liv tillsammans med honom. Men under tiden som jag lever här på jorden, så kan jag också lova den frid som Jesus har sagt. Jag kan inte förklara den, därför att Bibeln har redan sagt att den övergår allt förstånd. Men jag kan lova dig den, eftersom Gud har sagt så. Och då är frågan, varför ska jag vänta till imorgon med detta? Ja, så är det med det mesta, va? Vi gör allting i sista sekunden. Vi julhandlar i sista sekunden. Vi gör allt. Vi kommer till jobbet 7:55 när vi börjar 8. Ja. Tänk vad härligt att få leva en julafton 365 dagar om året. Att få vakna upp i frid. Att kunna få somna in på kvällen i frid och ro. Oavsett vad som händer runt omkring. Men just detta att kunna förklara, hur kan jag alltid glädja mig i Herren oavsett vad som händer? Ja, Guds frid övergår förståndet. Därför ska jag inte försöka förklara det. Jag kan bara berätta att det är sant. Bekymmer kommer vi ha, men det har också Bibeln berättat hur vi hanterar. Oro kommer vi ha, men det berättar också Bibeln hur vi hanterar. Tänk vad härligt att kunna acceptera någonting som inte förstår. Visst känns det bra? Tänk om vi kunde göra livet så enkelt att acceptera det vi inte förstår. Men det blir så svårt när vi ska acceptera det som inte går att förstå. Eller när vi ska försöka förklara det som inte går att förstå. Nu vet jag snart inte vad jag är i det här. Nu är erbjudandet upp till var och en, faktiskt, om man vill ha ro i sin själ eller inte. Vill man leva med oro i själen, så är det upp till var och en. Men det är tråkigt när man kan få en ro kostnadsfritt, så enkelt.
Jag har funnit en frälsare mäktig och god, en mästare härlig och blid, förskonad från synden igenom hans blod, jag nu har förblivande fri. Underbar fri, underbar fri, fred som ej världen kan ge. När han förde min själ från mörker till ljus, fick jag underbar, underbar fred. All ofrid och oro min själ hade bränt, försvann vid hans ljuvliga ord. Hans frid är det bästa jag någonsin känt, hans glädje den bästa på jord. Underbar frid, underbar frid, frid som ej världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar frid. Jag giver till Jesus, min mästare, allt mitt liv, mina gåvor, mitt pund. Den stig vill jag vandra som han mig befallt, och göra hans vilja var stund. Sjung med. Underbar fri, underbar fri, fri som ej världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar frid. Underbar frid, underbar frid, frid som ej världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag underbar, underbar frid. Jag giver till Jesus, min mästare, allt mitt liv, mina gåvor, mitt pund. Den stig vill jag vandra som han mig befallt, och göra hans vilja var stund. Underbar fri, underbar fri, fri som ej världen kan ge. När han förde min själ ifrån mörker till ljus, fick jag gå.